Här börjar det dåliga samvetet av Pernilla Eriksson. Inläst av mig, Lo Kauppi, för HarperCollins Nordic. 1. 22 maj 2019. Synen fick det att bränna till i magen, en stöt av illamående. Gick den någonsin att vänja sig vid det här? Det var kriminalinspektör Liv Kaspis första tanke. En granne till den 53-åriga kvinnan på Fatbursbrunnsgata 25 på Södermalm i Stockholm hade slagit larm. Veronica Söderlund skulle ha varit bortrest och grannen hade lovat att mata katten. Hon hade tagit fram sin extra nyckel men funnit dörren olåst. Synen som mött henne hade fått henne att skrika rätt ut. Samtalet med SOS-alarmoperatören hade varit kaotiskt. Det är så mycket blod. Åh herregud, åh herre jävla gud, det är så mycket blod. Snälla kom hit. Liv hade lyssnat på inspelningen 2 gånger. Operatören hade haft stor möda att bara få ur henne vilken adress det rörde sig om och vem som var drabbad. Den döda kvinnan satt i soffan framför Liv med huvudet fällt åt sidan. Det askblonda axellånga håret föll över hennes skuldror, fönat till perfektion. Ögonen var vitt uppspärrade, handlederna uppskurna, huden grå. Blodet fläckade sammetssoffan, kvinnans turkosa tweeddräkt och bildade en enorm, mörkt röd, nästan svart fläck på den ljusa kelimmattan. Handflatorna var mörkt röda som om kvinnan vid något tillfälle försökt hejda blodflödet. Ett ögonblick av förvirring eller ånger när döden närmat sig. Liv synade den döda närmare. En trasig rosa rakhyvel låg framför kvinnan på glasbordet med det blodiga rakbladet lösgjort, liksom nästan nonchalant bortslängt efter fullbordat värv. Men något med kvinnans uppspärrade ögon tvingade Liv att vända sig bort för ett ögonblick, ta ett djupt andetag för att sen åter skärpa blicken. Likstelheten, kroppens färg. Liv skulle gissa att kvinnan hade varit död i ett halvt dygn när grannen knackade på. Veronica Söderlund lämnade en ordnad tillvaro efter sig. Allt i bostaden signalerade välstånd. De påkostade köksgeråden i det stora ljusa köket, de jättelika oljemålningarna i vardagsrummet, den öppna garderoben Liv passerat som hastigast, där rader av märkesplagg hängt färgkoordinerade, dräkter som lämpade sig väl för affärsmöten. Hade livet varit tungt att bära där under ytan? Hon tog några kliv åt sidan, fram till en byrå i orientaliskt snitt. Ovanpå den trängdes fotoramar i silver. Alla fotografier där i var sobert svartvita. En detalj som liksom entreprenörens övriga bostad signalerade genomtänkt stil. En jublande Veronica Söderlund på en brygga framför jättelika segelbåtar, omgiven av vänner och med en pokal i famnen. Segling, en riktig statussport, tänkte Liv. Bilder på Veronicas dotter Jennifer i olika åldrar. På det tidigaste fotografiet fanns också en proper man i kostym med armarna om Veronicas axlar. Men Veronica hade varit ensamstående mamma i flera år, hade Liv antecknat. Exmannen var omgift sedan länge. Inget i deras relation verkade ha varit hotfullt eller konfliktartat. Den största bilden föreställde Veronica på en insamlingsgala. Hon höll upp en flera meter lång check tryckt på kartong. Hon utstrålade stolthet. Alla inramade foton signalerade att här bor en lyckad person med stort socialt engagemang. Som har ett starkt nätverk, stora framgångar i karriären, en vacker familj. En person som inte tyckte sakna något. Och ändå låg Veronica Söderlunds lik bara någon meter ifrån Liv Kaspi. Med handlederna brutalt uppskurna. Och andra...